Amen.
Det är gott att vara tillsammans, tycker jag, i Guds hus. Det blev en tydlig bild idag när man gick hit och det var en riktig snöstorm så här, snett in under jackan på något vis. Då var det skönt att komma in här och bara känna, oh, det är varmt, det här är människor jag älskar. Det är väldigt gott. Och det är vad församlingen ska vara, eller hur? En varm plats av människor som älskar varandra. Det är det vi vill. Det är det vi vill vara. Det är det Jesus vill att vi ska vara. Och det är det jag också vill vara med och forma och bygga. Och att vi tillsammans kan vara med och forma och bygga en sån kultur. Eller hur? Det vi får komma som vi är. Och så får vi möta med en levande Gud. Som förvandlar oss till någonting ännu bättre. Det är grymt. Det är grymt bra. Som det här. Här bakom. Det är så vackert, tycker jag. Gunnar och Roland var ute på, vart var det ni var, Gunnar? Klädesholmen, men det var nära paternoster, eller hur? Det blev starkt för dig. Fyren paternoster som dessutom betyder fader vår. Och så samlar de upp det här som egentligen är, det är ju skräp, det är något som har gått sönder, eller hur? Som flyter omkring. Men det ser inte ut som skräp när man plockar upp det och lägger det så här, utan det blir otroligt vackert. Och ur det så reser sig korset. Som symbolen på vilken Gud vi har. En Gud som går ner i det trasiga. Ner i det som kanske för andra ser ut som bara vrakdelar. Och så bygger han något vackert av det. Det är mäktigt ju. Det är ju det. Jag börjar nästan gråta för att det är så fint. Gunnar berättade för mig när man hade varit ute så hade Roland frågat helt plötsligt. Varför tror du att Johan bad just oss åka och hämta det? Svarar Gunnar. Ja, det är väl för att vi är två vrak. Två vrak som är ute och letar vrakdelar. Och det är vi allihop på ett sätt. Vi är vrak. Men Gud gör någonting vackert av oss. Och det är vad den här månaden handlar om, som vi kallar för drivved. Tre söndagar, fyra söndagar framåt. Och visionen för detta var faktiskt Björn som fick, inte Björn Engelin som stod här, utan Björn, min kollega Fredriksson, på en bönesamling. Vi ber alltid med oss anställda och frivilliga som är här på tisdag förmiddagarna. Och då fick han en vision av det här att ja, men församlingen är som drivved. Det har hänt saker, vi har gått igenom saker, men Gud vill bygga någonting vackert av det. Det är inte slutet utan det är början på någonting. På någonting vackert. Man fick den här bilden av drivved som spolades upp på en strand. Och hur Gud själv gick och plockade upp de här delarna. Och byggde någonting vackert av det. Och det är de vi är. Det är det vi ska få vara med om de här veckorna. Och vi drömmer ju om, jag drömmer om en församling som fungerar. Som gör allt det där Gud har kallat oss till. Precis det vi fick höra i vittnesbördet här, hur vi kan vara ute liksom varje dag, var vi än är, få ge evangelium till människor. Be för människor, se helande, se människor bli upprättade, bli glada över att få en bibel. Få vara med om allt det där. Och för att det ska bli så tror jag att vi behöver få bli hela själva. Så att Gud kan fylla oss med sin ande, så att det blir ur ett överflöd vi lever. Och inte utifrån en frustration att nu måste jag göra. Förstår ni skillnaden på det? Men när Gud får fylla oss, då blir det så fullt så att det bara rinner över till andra. Och det är Guds plan. Det är vad Gud vill. Och ibland för att han ska kunna fylla oss så behöver vi erkänna också att vi är vrak ibland. Att vi har saker som inte funkar. Att det finns grejer som skaver. Men när vi erkänner det inför Gud, då kan han hela det. Då kan han förlåta. Då kan han bygga någonting nytt. De här söndagarna, eller den här månaden, kommer bestå av tre delar. För det första är det ju gudstjänsterna som vi firar på söndagar. Så fyra söndagar framåt så kommer vi fira gudstjänst här på det här temat. Så kom de här fyra veckorna och säg till dina vänner, dina grannar, dina huskyrkomedlemmar att kom nu, vi går till kyrkan på söndag, vi är med på detta. För det är gott att tillsammans få gå igenom någonting. Det andra kallar jag för bibel och bön. Ni fick alla ett sånt här lapp när ni kom in, hoppas jag. Om du inte fick det, om du kom sent, så finns det ute på bokbordet. Och någon check, så här, mötesvärdinna kommer stå kanske och dela ut sen när ni går ut. Titta där. På den här så står det måndag, tisdag, onsdag på ena sidan. Och torsdag, fredag, lördag, söndag på andra sidan. Det är veckans dagar, ifall ni inte visste det. Och det här är en hjälp för er att under hela veckan få leva med vissa texter och vissa böner som hjälper oss att förstå vad det här handlar om, att vi är drivved och att Gud vill bygga något vackert av oss. Så på måndag läser man det ordet som står där. Då slår man upp det i sin bibel och så läser man det. Och så ber man. Jag har gett lite hjälp för hur ni får be som ni vill. Men det finns lite hjälp där liksom för vissa saker som kan vara gott att be för. Och alla de här dagarna så handlar bönen om dig, ditt inre liv och din relation till Jesus Kristus. Nu kanske någon tänker, men ska vi inte be för världen? Ska vi inte be för allt? Jo, det ska vi också. Men nu den här månaden så här handlar det om dig och din relation till Jesus Kristus. Okej? Okay? Och jag skulle uppmuntra er att göra det här. Ta en stund varje dag, på morgonen eller på kvällen eller mitt på dagen eller när det passar dig. Och så sätter du dig, hittar en lugn plats om det går. I mitt fall är det i pannrummet just nu, har jag insett. Det är en väldigt bra plats. Pannan har krånglat den här helgen. Då får man sitta där och följa cyklerna. Så här. Det tar ganska lång tid, men då kan man sitta och be och man kan skriva predikan. Och så där. Det är jättebra. Jättebra ställe. Jag och Peter hängde tillsammans där lite i lördags också. Mysigt. Eller fredags var det kanske. Nej, men hitta en plats. Och så läs och be. Så är du med. För det är ju det. Det kristna livet är ju inte bara söndagen. Det har jag sagt många gånger, men det är verkligen så. Utan det är hela veckan. Och det här kan bli en hjälp att komma in i en sån rutin. Och det tredje, det är PU, personlighetens upprättelse, som är den här kursen som det finns lappar om också, som ni gärna får ta om ni inte har det. Byter den eller? Den är lite seg. Som kommer vara 3 torsdagar och 2 lördagar. Det är jättemånga som anmält sig redan, det är jättekul. 40-tal personer tror jag vi är uppe i nu. Men det finns plats för fler. Och det här är verkligen för alla. Det är inte så att ja, men det här är för dem som är deprimerade eller något sånt där, utan det här är för alla. Det här är för dig som vill fördjupa din relation. Du som vill bli seriös med Gud och komma med precis det du har och det du är och kunna vara sårbar lite grann. Så har du inte anmält dig så gör det. Det är sista anmälan idag. Så gå in när du kommer hem på hemsidan och så anmäler dig till personlighetens upprättelse. Eller ring till Urban Eklöv. Den utvägen finns alltid om man tycker det är svårt med datorer. Då ringer man Urban Eklöv. Bra. Idag är det ju Alla helgons dag som vi var inne på i inledningen. Vilka är helgon? I nytestamentlig mening är ju helgon de som tror på Jesus Kristus. Vi blir helgade genom tron på Jesus Kristus. Paulus börjar nästan alla sina brev så. Till de heliga som bor i och så en plats. Och då menar han inte några speciella i kyrkan, de som är lite mer heliga än de andra, utan han menar de som är troende på Jesus Kristus. Jag såg ett citat förra helgen i en hiss där det stod så här: alla helgon har ett förflutet och alla syndare en framtid. Det är Oscar Wilde som har skrivit det i pjäsen A Woman of No Importance, akt 3, om ni vill kolla upp mina källhänvisningar. Men jag tycker det är väldigt bra. För det hjälper oss att förstå vilka vi är. Liksom. Alla helgon har ett förflutet. Jag menar, vi blir helgade genom Jesus Kristus. Men alla har vi ett förflutet. Kanske innan vi kom till Jesus. Innan vi bestämde oss för att följa honom. Det finns saker i oss alla. Det finns ett förflutet. Och den heligaste människa vi känner till kanske har ett väldigt mörkt förflutet. Vi vet inte. Vi vet inte var människor har varit tidigare. Men vi vet att alla kan få bli helgade genom tron på Jesus Kristus. Och alla syndare har en framtid. Det vill säga hur långt en människa kan tyckas vara från Gud, så har Gud en plan. Gud har en framtid för alla syndare. Nämligen att de kan få bli helgade genom Kristus Jesus. Sist jag predikade så pratade jag om vilka vi är i Kristus. I Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Och så är det. Så välkomna till en månad av att låta Gud plocka upp, borsta av och sen forma något nytt och vackert. Om ni har biblarna med er så slå upp Apostlagärningarna 27. Kommer efter Johannes evangelium i Nya testamentet. Jag ska läsa ett ganska långt stycke. Det handlar om en resa. Paulus sista resa över Medelhavet på en båt. Jag kommer läsa från vers 13 till 44. Har du Bibeln så var med och följ med. Har du inte Bibel så kan du bara blunda och så lyssnar du på den här berättelsen. När så en sydlig bris blåste upp menade de att de kunde genomföra sin plan. De lättade ankar och följde Kretas kust. Men det dröjde inte länge förrän en våldsam storm, den så kallade nordosten, svepte ner från land. Fartyget fångades av den och kunde inte hålla upp mot vinden, utan vi föll av och länsade undan för den. Vi kom i lä av en liten ö som heter Kauda och lyckades där med nöd och näppe bärga skeppsbåten. Sen den tagits ombord stadgade man fartyget som en säkerhetsåtgärd. De var rädda för att de skulle driva upp på Syrtenebankarna och därför sänkte de rån och seglade vidare så. Då vi var svårt ansatta av stormen gjorde de sig nästa dag av med en del av lasten och på tredje dagen vräkte de med egna händer allt löst över bord. Varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning. Ingen hade nu på länge fått någon mat. Paulus steg då fram bland dem och sa: ni skulle ha lyssnat på mitt råd och inte gett er ut från Kreta. Då hade ni besparat er dessa strapatser och förluster. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade, bara skeppet. I natt kom nämligen en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Och han sa: var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod. Jag litar på Gud. Det blir som han har sagt mig. Men vi kommer att drivas i land på någon ö. På 14:e dygnet av vår färd över Adriahavet började sjömännen vid midnatt förstå att vi närmade oss land. De lodade och fann att djupet var 20 famnar. Strax efteråt lodade de på nytt och fick se att det nu var 15 alnar. De fruktade att vi skulle drivas mot klippor och la ut 4 ankaren från akten och önskade bara att det skulle bli dag. Sjömännen gjorde ett försök att överge fartyget och firade ner skeppsbåten under förvändning att de skulle lägga ut ankare från fören. Men då sa Paulus till officeraren och soldaterna: om inte de där stannar kvar ombord är ni förlorade. Då kapade soldaterna linorna och lät skeppsbåten driva i land. Innan det dagades uppmuntrade Paulus alla att äta. Nu har ni varit utan mat i 14 dagar och inte fått någon näring. Därför råder jag er att äta. Det behöver ni för att kunna klara er. Ingen av er ska nämligen mista så mycket som ett hårstrå. Sen tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. Då repade alla mod och intog föda. Allt var vi 276 personer ombord. Efter att ha ätit sig mätta vräkte de spannmålslasten i sjön för att göra fartyget lättare. När det blev dag kände de inte igen landet, men de upptäckte en bukt med sandstrand där de tänkte att de skulle kunna sätta fartyget på land. De släppte trossarna och lämnade ankarna i sjön. Samtidigt fällde de ner styråorna, hissade förseglet för vinden och styrde in mot stranden. Men de gick på ett rev och rände upp med skeppet där. Fören körde fast och stod orubbligt kvar. Men akten började bryta sönder av bränningarna. Soldaterna beslöt då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma i land och fly. Men officeraren ville rädda Paulus och hindrade dem i deras avsikt. Han befallde att först skulle de simkunniga hoppa i vattnet och ta sig i land och därefter de övriga. En del på plankor och andra med hjälp av folk från fartyget. Så lyckades alla rädda sig i land. Den här berättelsen tänker jag är en berättelse på livet. Det här är livets resa också. Och det finns så mycket man skulle kunna ta upp här. Jag har försökt begränsa mig, men man skulle kunna tala om den här texten i många söndagar. Men för det första så vill jag prata om stormen. Ni vet, ni kanske känner igen er i beskrivningen. Man seglar ut liksom. Det känns bra, livet är gott, solen lyser. Man har en framtid för sig liksom. Och så plötsligt, från ingenstans, man såg det inte ens komma. Bam! Så slår nordostan till liksom. En vind som gör att man inte kan hålla stånd längre. Från ingenstans kommer den. Jag blir kritiserad kanske. Bah! Och så går det rakt in. Man tappar modet, man tappar hoppet. Jag som trodde att jag gjorde det här bra. Och så kommer det någonting hårt in. Eller att vänner sviker. Men jag trodde vi stod nära varandra. Och så helt plötsligt så sviker han ett löfte. Eller hon överger mig liksom. Vad händer? Förtroenden bryts. Kärleken tar slut. Eller någon kanske dör. Sådana där omvälvande saker som gör att helt plötsligt så bara sopas benen undan för oss. Vad gör vi då? Resan blir för tuff. Vi orkar inte mer och så måste vi segla i lä av någon ö. Och jag skulle säga det här att stormen kommer, det är oundvikligt. För så ser livet ut. Det kommer stormar. Jesus har aldrig lovat att det ska vara stormfritt, men han har lovat att vara med oss i stormen. Och det är också en stor skillnad på det, men så är det. Så blir inte förvånad eller tänk, oj nu har Gud övergett mig eller vad händer nu liksom. Så är det inte, Gud är med. Men stormen kommer. Den kommer och den kan ta sig väldigt olika uttryck. Den kan se ut på olika sätt. Men när den kommer så är det viktigt att veta, vad gör vi? Hur ska jag agera? Vad ska jag göra? En sak som de gör i berättelsen som är ganska bra, det är att de slänger lasten över bord. De slänger bort det som de inte behöver för att skeppet ska bli lättare, för att de ska klara stormen bättre. För att de ska kunna fortsätta sin färd. Vad i ditt liv är onödig last? Det är en bra fråga att ställa sig ibland. För vi bär på väldigt mycket som vi inte behöver bära med oss. Eller hur? Och så länge solen skiner och vinden blåser måttligt så tänker vi inte på det. Då kan vi bära med oss ganska mycket. Det funkar bra liksom. Men när stormen kommer, när sorgen kommer, när den tunga tiden kommer, då blir det där väldigt tungt att bära på. Vad kan det vara? Bitterhet kanske. Jättetung last att bära, särskilt när stormen kommer. Skam kanske. Att vi inte tror att vi är älskade, att vi inte duger till. Oförlåtelse. Kan det vara det? Att jag vägrar att förlåta någon. Kan det vara grämelse? Detta monster som äter upp oss. Varför gjorde jag inte så? Eller varför gjorde jag så? Så fastnar vi i en grämelse som bara... Eller är det synd? Jag lever med beteenden, hemligheter kanske i mitt liv som jag vet är synd. Som jag vet inte behagar Gud och som inte är bra för mig. Men jag tänker att ingen vet ju. Så det funkar kanske, och det gör det kanske när solen skiner och det blåser måttligt. Men när stormen kommer, då drar det ner oss. Du vet själv vilket som är ditt tyngsta bagage. Vilket som är det där som håller dig fast ibland. Men om resan ska lyckas så kan vi inte ha allt det där med oss. Det måste kastas över bord. Och om man är vis så gör man det redan innan stormen kommer, för då är man beredd. Då och då liksom, undersök ditt liv, kolla igenom, gör en inventering av lastrummet liksom. Vad är det här som jag bär med mig? Men kolla, där i hörnet står en stor svart klump liksom. Den är jättetung. Kanske ska jag göra mig av med den. Nu. Och be om hjälp med det. Be Gud om hjälp. Be kanske en annan människa om hjälp om du inte vet hur du ska bli av med det. Börja samtala med någon. Säg, jag behöver hjälp. För jag bär med mig en stor tung svart klump som drar mig ner. Hur ska jag göra? Så kan man få samtala med någon. Be tillsammans med någon. Men var ärlig med det. Göm inte undan den. Lägg inte bara över ett skynke och tänk att nu syns den inte. Den väger lika mycket ändå. Även om den inte syns. Och här skulle jag säga att personlighetens upprättelse också är ett mycket bra tillfälle att få den här tiden att inventera lite, att kolla hur är det ställt egentligen? Vad är det jag har som jag kanske inte måste bära med mig? Och i huskyrkorna, jag tycker det är också ett sånt bra ställe när vi ses i mindre grupper. Jag är helt tagen av vad som, hur vår huskyrka utvecklats det senaste. Vi är ganska många, hade mycket barn och så har vi delat upp det så vi kör killar för sig, tjejer för sig. Och när vi män ses så är det, vi har gjort det 2 gånger den här terminen och det har varit så starka stunder liksom, där Gud har fått komma nära, vi har fått vara ärliga med varandra. Och man bara, det var, sist var det liksom inte ett öga torrt i princip. Vi får gråta tillsammans, vi får kramas, vi får låta Guds nåd fylla oss. Och det är stort. Så fundera över, vad är det du kan slänga över? Vad är det för last som behöver liksom släppas? Och så det tredje. Gud ger hopp. Det är superviktigt. Jag pratar om lasten och vad vi ska göra oss av med. Det kan bli tungt och man kan säga, men det finns mycket. Så här. Men Gud ger ju hopp. Eller hur? Det är inte han som lägger på tunga bördor. Hans börda är lätt. Så vad säger Jesus in i ditt liv? Det är en viktig fråga också att ställa dig. Vad säger Jesus? Vad har han talat över ditt liv? Vad talar han över ditt liv just nu? Och kanske när jag känner att livets storm varit stygg mot mig. Så att jag har varit nära att ge upp. Vad säger Jesus då? Vad säger Jesus då? Och jag kan vara ärlig med er och säga att mina senaste, från för 3 år sedan och så kanske 2 år fram, var en av de tuffaste perioderna i mitt liv. Och det förstår ni kanske. Det var jättejobbigt. Och jag var många gånger nära att ge upp. När det var så mycket missförstånd. Och det var så mycket elakhet. Och det var så mycket tunga grejer. Liksom. Många gånger tänkte jag, nej men nu, jag lägger av med det här. Varför ska jag vara pastor? Varför ska jag jobba i en kyrka? Varför ska jag vara med om det här som bara är jobbigt? Men så var det som att Jesus ändå gav hopp mitt i det där. Han sa, var inte rädd. Jag är med. Och det är han. Han står fast vid sina löften. Var inte rädd, säger Jesus. Jag prövar er aldrig över er förmåga, säger Jesus. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Jag är livets bröd, säger Jesus. Jag är världens ljus, säger Jesus. Jag är vägen, sanningen och livet, säger Jesus. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, säger Jesus. För jag ska skänka er vila. Jesus talar hopp in i våra liv. Mitt i stormen så talar han hopp. Och han ger alltid hopp till de som kommer till honom. Så sök Jesus för ett ord när stormen kommer. Slå upp din bibel och läs. Vad säger Jesus? Eller be, helige ande, ge mig ett ord. Vad vill du säga till mig just nu? Björn undervisade om det för ett par veckor sedan. Hur Gud talar till oss. Lyssna på det om du inte var där. Gud vill tala direkt till dig. Och ge dig ett ord. Ge dig ett hopp. Någonting att hålla fast vid i stormen. Och när det stormar som mest är det kanske som viktigast. För Gud vill inte att du ska gå under, eller hur? Han vill rädda alla. Han vill rädda alla i den här båten. Det var inte bara kristna människor i den här båten. Det var en kristen människa i den här båten. Gud ville rädda allihop. Han kom med hopp. Och han använde Paulus som hade lärt känna honom till att tala hopp till hela besättningen. Mitt i stormen. Gud har sagt, sa han. Och så väcktes deras hopp. För det tredje, ta inte genvägen. När stormen är som värst så frestas vi alltid att ta en genväg. Att ge upp, att släppa liksom. Det gör de här också. De försöker, några stycken försöker hissa ner livbåten och smita därifrån liksom. Vi sticker härifrån nu medan vi kan liksom. Och Paulus bara säger nej, lämna inte det här skeppet för då kommer alla gå under. Så kapar de linorna. Och du vet vilka genvägar du har. När det blir tungt, vad du flyr till kanske, vad du gör. För att slippa ta tag i det där som du måste ta tag i. Vi har våra livbåtar liksom, men ta inte dem. Ta inte dem. Visst, du kan få en ny chans från Gud och så här, men det blir bara att man kommer, det blir bara om och om igen liksom. Ta inte genvägen. Exempel. Okej, okay. Mina vänner sviker. Genvägen kan vara att göra sig till ett offer och tänka att ja, jag kan ju lika gärna dricka mig full, för det är ingen som bryr sig om mig. Guds väg säger, sök bekräftelsen hos pappa Gud istället. Be honom visa sin kärlek och landa i hans famn. Eller, min fru vill inte ha sex just nu. Genvägen, ja, men jag kollar på porr på internet istället. Guds väg, prata om det. Förstå varandra. Försök hitta Guds väg tillsammans ut ur stormen. Gud är på riktigt, han är konkret, han är mitt i ditt liv, mitt i dina bekymmer, mitt i din storm. När jag pratar om storm så är det inte bara någon slags andlig storm. Oh, det är en andlig storm, det kan det vara kanske, men det tar sig uttryck i våra vanliga liv, i vår ekonomi, i vår sexualitet, i vårt arbete, i våra relationer. Och där vill Gud komma med hopp, eller hur? Så ta inte genvägen. Gör inte det. Kapa linorna till dina genvägar. Så att du inte ens kan ta dem. Och för det sista. Ät brödet. När det blåser som mest så behöver du mat. Paulus säger detta. Ni har inte ätit på länge. Ät. Ni behöver kraft. Ni behöver styrka. Det talas om Guds ord som mat. Ät det liksom. Få i er maten. Vi behöver det. Och Jesus säger att han är livets bröd. Den som kommer till honom ska inte hungra och aldrig någonsin törsta. Så kom till Jesus, läs hans ord, ät av brödet. Och även ät riktig mat. Om du mår riktigt dåligt och tungt så, alltså, det är inte bara en bild på det, utan ibland behöver du också bara äta mat för att få kraft. Jag vill bara säga det, om du känner att det har varit tungt en tid så är det lätt att man slutar äta. Gör inte det. Ät. För du behöver det. Paulus bryter brödet. Mitt i stormen, mitt på båten. Vilken bild. Han bryter brödet. Och ni hör ju vad det anspelar på. Jesu död. Och uppståndelse. Hur hans kropp bröt sönder på korset för vår skull. Det anspelar på nattvarden. Där vi firar Jesu död och uppståndelse. När stormen har piskat dig så trött att du inte orkar mer, kom då till Herrens bord och ta emot hans död och uppståndelse. Dela också brödet med syskon, för nattvarden är en gemenskapsmåltid. Vi delar brödet med bröder och systrar. Påminn dig om att du inte är ensam. Kom till församlingen, dra dig inte undan. Ät brödet. Det är också en viktig bild. Jag var väldigt frestad att dra mig undan när det var som jobbigast. Men jag märkte att det är i gemenskapen. Det är tillsammans med dem som bryr sig om mig och som älskar mig som jag kan bli stark igen. I perioder orkar man bara med en mindre gemenskap kanske. Men hitta den då. Av andra kristna som kan få bära dig. Och när du blir lite starkare, kom tillbaka in i församlingens mitt. Där är det varmast. Där finns räddningen. Och församlingen består av rakdelar, eller hur? Så du är bland andra likasinnade. Församlingen är inte en bunt perfekta människor. Det är en bunt vrakdelar som är frälst av nåd till att förändra den här världen. De blev räddade, men skeppet gick under till slut. Vissa stormar gör att allt faktiskt går förlorat. Det blir ingenting kvar mer än vrakdelar. Inget kvar mer än drivved. Men den drivveden plockar Gud upp. Den är inte slutet. Guds slut är att alla på båten räddades. Alla som lydde Gud och trodde på hans ord om hopp blev räddade. Ska vi stå upp tillsammans? Så kan Lovisa komma fram som ska sjunga, men jag vill be en bön. Så ska Lovisa sjunga för oss sen. Och då kan ni få sitta ner under den tiden. Och sen ska vi få fira nattvard. Vi ska få bryta brödet tillsammans. Mm. Men jag skulle vilja be en bön nu om att vi får vara ärliga. Om du vill vara med på det, att under de här veckorna faktiskt få vara på riktigt, få vara sårbar inför Gud. Lägg då dina händer på hjärtat. Alla kan blunda så ni inte behöver titta på varandra. Men lägg då händerna på ditt eget hjärta. Och så var med i den här bönen. Herre, låt oss vara öppna den här månaden. Låt oss vara sårbara. Jag ber att vi inte ska låtsas som att det är på något sätt som det inte är, utan jag ber att vi ska låta dig komma rakt in i vår verklighet, Herre. Du känner oss, men du älskar oss. Och du vet vilka stormar vi gått igenom, kollektivt som församling och enskilt som individer. Och du vet vilka stormar vi är i mitt i just nu, flera av oss. Jag ber att mitt i stormen, Herre, så får du tala liv. Så får du tala hopp. Och hjälp oss, Herre, att inte ta några genvägar. Hjälp oss att säga nej till det, att kapa linorna, klippa av snörerna och säga nej, det är Herren jag litar på, bara. Jag ber om det, far. Och jag ber att vi ska få äta ditt ord. I Jesu namn. Och hjälp oss också att kasta över bord det som vi inte ska bära på. Hjälp oss med det, Herre. Hjälp oss med det. Och hjälp oss att ta varandra till hjälp också. Om vi inte orkar lyfta själva, så kan vi hjälpas åt och vräka över relingen. Jag ber om en månad av frihet, Herre. Där du får sätta oss fria, Herre. Där vi får gå genom livet lite lättare. Tack Gud. Kom nu, heligande, och möt oss mitt i stormen. Kom med din frid, kom med din glädje. Och kom framförallt med ditt hopp, Herre. Jag talar hopp över din församling idag. Låt oss få ta emot ditt hopp så att vi kan bli ett hopp för den här världen. I Jesu Kristi namn. Och alla sa amen. Amen. Varsågod och sitt.